Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Den här veckan blir det en inblick i en orolig omvärld. Trading med hjälp av AI och ett kärt återseende här i studion. Hur ser programmet ut, Erik?
Tre av fyra traders i panelen handlar samma underliggande. Väldigt spännande. Sen följer vi hur Mikrit agerade i guldet i alla rörelserna. Och slutligen är vi jättelyckliga att ha Erik Hansén tillbaka för att berätta allt om det senaste från Neurocont.
Det var agendan. Nu kör vi. Programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 10 oktober. I vanlig ordning ska vi börja med att titta på vad våra professionella traders i vår panel har med sig den här veckan. Tre av dem tittar ju på det amerikanska storbolagsindex S&P 500. Varför då?
Alltså i tider av orolighet efter Hamas anfall mot Israel över helgen så är det, vill man som trader titta på de största indexerna, de största produkterna. Och det är helt oberoende att tre av våra traders då valde att handla just S&P 500 den här veckan.
Men de har ju lite olika vy, eller hur?
Ja. Och det är jätteintressant att framförallt förstå varför. Låt oss börja med fill or kill. De vill vara korta den här veckan, från mitten av veckan till början på nästa vecka. Och det är framförallt oron för fler negativa nyheter samt inflationsdatan som kommer ut under veckan. Och går vi vidare till Lars Hansson. Han vill köpa och vara lång för att göra ett väldigt starkt stöd vid 4200 som man förlitar sig mot för att långa. Och slutligen så har vi Mikrit som range trader och där ganska kortsiktig mellan runt 4300 upp till 4350, eventuellt upp mot 4450 om det bryter högre.
Sen har vi Erik Hansén som vill blanka Claes Olsson. En gammal arbetsgivare till mig faktiskt. Det ska vi inte prata mer om nu, men däremot ska vi prata mer med honom i studion sen om hans trade och tanka av honom på hans tankar.
Låt oss börja då med att återblicka till förra veckan. Tre av i panelen vill köpa aktier. Hur gick det?
Ja, men man kan väl säga så här då. Om vi ska ta dem från början så hade vi Fill or Kill som hade hittat Mandatum som är en avknoppning till finanskoncernen Sampo. Sen hade vi Lars Hansson som ville fånga den fallande kniven Nibe, en stor favorit hos många som har tagit mycket stryk i år. Och sen så hade vi ju då Hansén som ville köpa vindkraftsbolaget Ørsted. Det man kan säga om de här det är att de inte har rört sig jättemycket åt något håll, någon av dem än. Däremot så hade vi Mikrit som handlade guld och där förstår jag att det hänt väldigt mycket mer.
Ja, han ville köpa om vi kom ner nära 1800 och det gjorde vi direkt och tillfälligt efter non-farm payrolls och sen klättrade guld. Och han valde att stänga en del av positionen redan innan helgen och direkt efter helgen. Men låt oss gå in i detalj exakt vad som hände och vad han gjorde i vår market update.
Ja, vi fick det som ibland kallas för börsens viktigaste siffra från USA, nämligen non-farm payrolls. Det här visar ju då antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn. Och siffrorna är så betydelsefulla just för att det här hamnar direkt på Jerome Powells bord när han sitter och ska ta ställning till ränteläget framåt. Hur såg siffrorna ut?
Ja, väntat var 170 000 nya jobb, vilket är ganska svag siffra. Utkom den som 336 000 nya jobb. Väldigt, väldigt stark positiv överraskning. Och vi såg en stark reaktion i bland annat räntemarknaden, där både 10-årsräntan och 30-årsräntan i USA steg till de högsta nivåerna på 16 år.
När man ser en sån här hög siffra, finns det risk då för nya höjningar av räntan?
Ja, och det är ju här komplexiteten kommer in. Att kommer det räntehöjningar så är det dåligt för aktiemarknaden. Å andra sidan, en bra ekonomi är ju bra för aktiemarknaden. Och börsen har väldigt, väldigt svårt för att bestämma sig om bra nyheter är bra eller dåliga.
Så man kan sammanfatta det som att högtryck på arbetsmarknaden kan ge motsatt effekt på aktiemarknaden.
Det är väldigt komplext nu, ja.
Men låt oss kolla på grafen här och hur det såg ut när siffrorna kom in. Då kan vi se här i fredags så har vi då S&P 500 här till vänster och guld till höger. Då kan vi se här att när siffran kom in så ser vi att både guldet och S&P 500 upplevde en ganska stor dipp. Sen studsar vi upp här i båda. Varför följer de så här? Varför går de liksom likadant? Brukar de inte gå emot varandra?
Ja, exakt. Det är en diskussion vi har haft. Att guld är ju en risk-off-tillgång. Alltså man köper det när det är riskfyllt och man säljer när det är positiva tider. Så börsen borde gå upp och guldet ner. Men här ser vi komplexiteten i marknaden med räntor kontra en stark ekonomi och hur det påverkar de olika tillgångarna.
Sen ser vi ju då hur den knaprar sig uppåt en bra bit. Men sen kommer ju då helgen här. Och då hade vi ju då nyheterna som kom in om att Hamas hade gått in i Israel. Det här är ju då främst en stor humanitär tragedi, får man ju vara tydlig med. Men vi ska också titta på hur det påverkade börsen och guldet. Här ser vi ju då tvärtom att S&P går ner tydligt och guld går upp tydligt. Varför blir det så?
Här är det uteslutande en negativ effekt. Så att det är inte berörande inflation, räntor, underliggande marknad. Utan det här är en stor fara för hela marknaden. Och därför ser vi nedgången i aktiehandeln och uppgången i guldpriset.
Och på tal om guld då, ska vi titta lite närmare på Micritz Trade i guld?
Ja, för det här var väldigt intressant. Nu har vi sett gulden, hur det har sett ut. Och här är grafen som Micritz hade förra veckan. Så hans plan var att köpa om man kom ner till 1805, 1815. Och under veckan hände inte så mycket. Sen kom Nonfarms, guldet kom ner. 1813 köpte han. Och sen under fredag kom guldet upp. Och det intressanta det var vad Hansken gjorde, eller förlåt, det Micritz gjorde. Och det Micritz gjorde var att stänga halva positionen inför helgen. Han är en kortsiktig trader, helgen, mycket kan hända. Och därför kände han att nej, men nu har jag fått en snabb vinst, jag tar halva och är nöjd med det. Efter helgen hoppade guldet upp ytterligare $20 till 18,50 och då bestämde sig Micritz för att direkt tidigt söndag natt, måndag morgon, stänga positionen på en gång. Och ta vinsten, för den kom mycket snabbare än vad han hade väntat sig. I min arbetsroll så pratar jag med många av de största traderna. Jag har gjort det i 15 års tid, pratat med flera tusen traders. Och jag måste säga att det som utmärker de 10 absolut skickligaste, mest framgångsrika av dem är att de är väldigt duktiga på att ta vinster. Lägger mycket tid och funderingar på det. Och det såg vi exempel på hos Micritz, hur han tänkte om och tog snabba vinster. Det finns inget rätt eller fel, men det är superviktigt att tänka på vinster, att ta dem och att bli bättre på dem. På min Twitter, på min X, så har jag video om det här och flera andra av de framgångsfaktorerna som har hjälpt de duktigaste traderna. Så gå gärna in där och kolla på den serien med 10 videon.
Vidare till bolag då. Snart drar ju rapportsäsongen igång och vi kommer få lite rapporter från de amerikanska storbankerna som kommer vara viktiga. Där borde ju de se lite vind i seglen i rådande ränteläge kan man tycka. Inlåningsräntan blir såklart högre, men de får också ett fint räntenetto. Du hade lite tankar där om bankrapporter och räntor och inflation, om jag inte missminner mig.
Ja, räntorna. Det är en stor vecka den här veckan. Det som händer är inflationssiffror, både i Europa och i USA, CPI, PPI. Och utöver det, så på onsdag kväll så kommer Fed Minutes, det vill säga anteckningarna från senaste Fed-mötet. Och som jag nämnt, nu handlar det mer om vad centralbankerna säger än vad de gör, eftersom de kommer lugna sig med ränteförändringarna. Så att de här kan ha en stor effekt, de här Fed Minutes onsdag kväll.
På tal om Fed och S&P 500 då, ska vi ta och titta på den grafen en gång till för att ta oss igenom de här 3 tradesen som vi har den här veckan från våra traders i panelen?
Ja, och det är kul att se skillnaden mellan dem, hur de ser lite olika. Och Lars Hansson ser vi här, det är dagliga staplar ungefär ett år tillbaka. Först och främst har vi nivån 4200 som har varit ett motstånd tidigare. Och när det bröt ut visade det att det var en viktig nivå för honom, det är utbrottsnivån. ABC-korrektionen, det är en rörelse inom teknisk analys, ett mönster som tyder på uppgång härifrån. Och slutligen så har vi studs på MA200. MA200 är 200 dagars glidande medelvärde Och det här skulle jag säga inom teknisk analys, en av de första indikatorerna som de flesta börjar titta på och följa, att man tror att marknaden ofta studsar på den här nivån och respekterar dem. Så han gillar att vara lång här och se en större rörelse uppåt.
Mikrit då, hur tänker han?
Mikrit, här det har varit många tvära kast senaste timmarna, dagarna. Så han handlar en kortsiktig range här från 4305 upp till 10. Där han köper upp till 4350-55 där han säljer. Men det är en väldigt kortsiktig affär och det är inte helt omöjligt att motståndet på uppsidan bryter och då går vi hela vägen upp till 4450 som han också följer noga.
Och det leder ju oss in på den sista, Fill or Kill, som tror på nedgång. Spännande.
Ja, de är väldigt negativa på S&P 500 och det har givetvis att göra med händelserna i Israel, hur det påverkar oljepriset som har stigit, som är negativt för amerikanska börserna, och så är det oron för vad som kommer i veckan, inklusive inflationssiffrorna och andra möjliga negativa rubriker.
Väldigt mycket S&P 500 den här veckan och vi kan konstatera att det är ett oroligt världsläge. Nu har det blivit dags att välkomna veckans gäst. Ett välbekant ansikte i den här studion. Erik Hansén, grundare av Neuroquant. Kul att ha dig här igen.
Tack, och kul att få komma hit.
Superskoj att se dig igen. Låt oss börja med fem snabba. OMX, om 6 månader, högre eller lägre?
6 månader. Börsen driftar ju uppåt över tid. Så att jag säger högre där, men på lite kortare sikt så lär den stå lite lägre kanske.
Vem ser du upp till inom finansvärlden, tradingvärlden?
De här större legenderna, Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, de här, såklart även Warren Buffett med flera, alla de här som har lyckats väl över längre tid, är väldigt, väldigt imponerande.
De är fundamentala mest och du är en riktig expert på teknisk analys. Vad är din främsta styrka som teknisk analytiker?
Att vara flexibel, tror jag. Och jag menar, Stan Druckenmiller kör mycket teknisk analys också där, även Paul Tudor Jones. Jag tror att vara flexibel, inte ha för stort ego, erkänna snabbt när man har fel och snabbt kunna liksom vända riktning.
Och vad är din sämsta egenskap som teknisk analytiker?
När man kollar på grafer, att man ser kanske det man vill se, att det blir lite optiska illusioner. Man ser kanske inte det som riktigt är i grafen, utan man ser sin position och det man vill se i sina mönster. Hjärnan har ju en förmåga att hitta mönster som man vill se då.
Du bjuder mycket av dig själv på Twitter och andra sociala medier. Vad finns det för dolda talanger kvar?
Någonting som de flesta kanske inte vet är att jag jobbar lite grann som trollkar. Jag körde lite så här företagsgig, åkte runt och trolla lite close-up magi.
Mm. Men det är inget du gör fortfarande?
Nej, verkligen inte.
Men du har ju barn.
Det har jag, men de är inte tillräckligt gamla för att förstå hur jag kan trolla bort saker.
Snart kanske du får användning för det där igen. Jag hoppas det.
Ja.
Men om vi ska gå tillbaka till vad du gör på dagarna då, vad är Neuroquant för bolag?
Neuroquant är då en analystjänst, erbjuder då både analysprodukter men även analysverktyg. Analysprodukter som till exempel olika typer av analys, veckorapporter, videoanalys och så vidare. Vi har också en del modellportföljer baserade på olika systematiska strategier, så att det är väldigt då datastyrt. Sen har vi lite verktyg i plattformen för våra kunder så att de loggar då in i en dashboard, en plattform där de hittar då analyser och också lite verktyg. Det är mycket datastyrt, försöker då undvika åsikter eller narrativ i marknaden utan då försöker följa data då, helt enkelt.
AI är ju onekligen ett modeord just nu får man säga, men det är inget nytt för dig. Kan du berätta lite om hur ni använder AI i er process, era modeller,
ja,
strategier?
Nej, men AI har ju vuxit fram väldigt kraftigt här nu senaste året, och jag menar, det finns olika sätt att använda AI som investerare eller trader. Dels kan du såklart skapa prognoser med hjälp av AI. Vi har ett verktyg i plattformen där man då väljer olika tidsserier, och sen kan man då skapa en prognos för till exempel OMXS30. Så väljer man då liksom exit om det är 5 dagar eller 10 dagar och så vidare. Så det är ett sätt att skapa prognoser. Men att skapa prognoser, det är liksom, framtiden är alltid oskriven och det är utmaningar med allt såklart, oavsett vad för typ av analysform. Men man kan också med hjälp av AI till exempel optimera vikter i en portfölj. Det är någonting som vi jobbar med idag. Använda AI för att hitta de mest optimala vikterna. Och då har vi till exempel en portfölj med multi-assets. Det är olika större tillgångsklasser. Det är aktier, räntor, råvaror, guld, alternativa investeringar. Då använda lite mer komplicerade verktyg för att hitta lite mer icke-linjära samband, och då baserat på signaler hitta optimala vikter för de olika investerarna. Så det är också ett sätt att använda AI.
Det är väldigt intressant att prata teknisk analys med dig. Och jag tyckte väldigt mycket om något du berättade om skillnaden på att använda teknisk analys för kortsiktig trading och för långsiktiga investeringar. Vad har du för tankar där?
Ja, men, teknisk analys eller olika typer av basbeteende i marknaden kan ju se olika ut beroende på vilket tidsperspektiv det är. På kort sikt så tenderar jämviktspendlande strategier fungera bra. Mean reversion på engelska då. Och det handlar mer om att köpa det som har fallit och sälja det som har stigit, men som går emot mean reversion. Det som har fallit brukar tendera att studsa uppåt på kort sikt. Dagar, veckor. Så där har vi då en modell då baserat just på jämviktspendling. Sen lite mer på medellång sikt, om man kollar med månader, så fungerar trend och momentum att fungera mycket bättre. Då tenderar liksom aktier och olika marknader att ha en mer tendens till att trenda. Och då kan man ju kombinera just jämviktspendling med till exempel trendföljande strategier. Men det är väldigt viktigt att man kollar på vad det är för tidsperspektiv och använda strategier som lämpar sig bra för det perspektivet.
Ska vi ta och titta på dina modeller?
Ja. För du har tagit 3 praktiska med dig, en för långsiktiga och 2 för lite mer medel- och kortsiktigare. Så momentum, ska man helt enkelt bara köpa det som går upp?
Ja, det är en bra fråga. Det är kanske det man tänker på när man pratar om just momentum. Man köper det som har stigit. Men det finns många studier som visar eller bekräftar någonting som jag alltid har liksom känt. Det är att lågvolatila upptrender, de pågår ofta längre än vad man tror. De här aktierna som rör sig väldigt, väldigt, väldigt lite, men i en positiv trend. De bara fortsätter stiga. Momentumeffekten handlar om att aktier då underreagerar på positiv information. Och att då försöka hitta aktier som då har lägre volatilitet men trendar uppåt, och sen då bygga en systematisk strategi på det där man då har en ranking, och sen då kör man ombalansering av positionerna till exempel en gång i månaden eller med 2 gånger i månaden eller en gång i kvartalet. Och sen någonting som också gör, om vi återigen kollar på den här grafen, någonting som vi gör är att vi då justerar vikterna i de olika innehaven så att alla innehav i portföljen ska ha en lika teoretisk chans att påverka portföljen. Så att är en aktie med lite lägre volatilitet, då har den lite högre vikt. Men här ser vi då utvecklingen över tid. Det är såklart inte jätteintressant kanske att se att den har överpresterat index. Det som är intressant att se är hur den reagerar under olika perioder. Och vi ser då att den bygger upp kassa, lite mer kassa i portföljen där det är lite tråkigare perioder på aktiemarknaden. Nu senaste åren egentligen från toppen på börsen 2022 så har ju momentum som strategi gått sämre. Men över tid så går momentum bra. Och momentumstrategier fungerar bra över tid för att de fungerar dåligt ibland. Så att folk orkar inte egentligen som hålla sig fast vid strategin. Så att det är också en anledning till att jag gillar momentum.
Om vi hoppar vidare till den där som är på lite kortare sikt då.
Just det. Och det här är då en modell baserad på jämviktsspänning, mean reversion. Det handlar om att köpa på svaghet, sälja på styrka, köpa på blått och sälja på rött. Och det är någonting då som fungerar i korta perspektivet. Och den här modellen då utvecklad då för att fånga upp det här basbeteendet i marknaden. Och till skillnad från ett bowling i band så är då modellen lite mer komplex än så. Och trendfiltret, till skillnad från ett vanligt trendfilter, till exempel som 200 dagars glidande medvärde, så är det endast baserat på pris. Det här trendfiltret är då baserat på pris, volym och volatilitet. Det mest negativa vi kan se i marknaden, det är en aktie som faller med högre volym och högre volatilitet. Det fångar då det här trendfiltret upp. Men när vi då är i positiv trend, då försöker vi köpa på dippar. Och när vi är i negativ trend, då försöker vi shorta, blanka på uppstudsar i toppen av den här rangen. Och då har vi den här modellen i plattformen. Kunderna kan gå in och se en tabell med tusentals olika aktier och alla större marknader. Och då kan man se liksom nivåer. Man kan filtrera efter positiva trender och någonting som är då översålt eller undersålt eller översålt då, i botten av rangen. Så kan man då använda modellen för att gå emot sina känslor. För att vi har ju då modellen för att gå emot våra känslor. För att ofta blir vi positiva när det stiger och så blir det negativa när det faller. Men vi ska ju då gå emot det här. Så att, jag vet inte hur du känner där. Brukar inte du också bli positiv när jag har stigit?
Det är så lätt om man vill sälja när det går dåligt. Men det är då man vill köpa, i alla fall på kortare sikt.
Precis.
Och på kort sikt, den sista modellen, vi pratade förra veckan om fraktalmodell. Så det var köp i Örstedt, den här veckan är det sälj i Clas Ohlson.
Precis.
Hur funkar fraktalmodellen?
Fraktalmodellen är då baserad från början. Det finns något som heter den fraktala marknadshypotesen. Var matematikern Bernard Mandelbrot som populariserade begreppet fraktaler då inom finans. Men utan att gå in på matematiken så handlar det om att den här modellen ger signaler när det är ett förhöjt grupptänk. En aktie, för att den ska vara stabil, så krävs det likviditet. Och det, för att det ska vara likviditet i en aktie eller i en marknad så krävs det att olika typer av investerare med olika tidshorisonter är oense. Du tycker att det är köpvärt och jag vill sälja. Men om vi alla blir positiva eller om vi alla blir negativa, då skickar den här liten signal där. Ja, men nu är det lite varningstecken här. Nu hissas det en varningsflagga. Och då kan vi då använda signalen på olika sätt. Vi kan kanske bara sälja ett innehav. Är man lite mer spekulativ så kan man shorta en aktie till exempel. Det här har vi på alla aktier och även då på större marknaden. Fungerar ju bäst på större globala marknaden. Kanske aktier, speciellt mindre bolag som har tendens att trenda bättre då. Men det är en superintressant modell som jag kollar på mycket för att identifiera toppar och bottnar. Liksom är inte min primära strategi att försöka tajma toppar och bottnar. Men det är såklart jätteintressant med våra varningssignaler.
Och jag måste säga där, vi jobbar tillsammans i flera år på IG och du är en av de mest imponerande kollegorna jag har haft. Du är så duktig på att ge inspiration med de tekniska modellerna. Och hur mycket jag saknar det så är det jättekul att se vad du har kunnat göra när du satsar på heltid på Neurocont och mer forskning, mer utveckling. Så är det följare man kan betala för prenumerationer och tillgång till plattformen. Ni är också extremt generösa med gratis material på hemsidan. Så ett jättestort tack för att du var med idag.
Stort tack. Tack.
Stort tack.
Kom ihåg att inget av det vi tar upp idag är rekommendationer. Det är bara inspiration och utbildning.
Vi ska också ta och tacka alla er som har tittat idag. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack och bock.